Alla som vistas på det där stället och är investerade känslomässigt och kanske också ekonomiskt över tid, alla de ska ju ha någonting att säga till om.
Om de här människorna ska vilja vara där och vilja bidra och vilja betala, inte kan de ju då stå helt utan att ha någon bestämmande rätt.
Det här är relationspodden Norrena och Frans. Ofta är det folk som hör av sig och undrar att hur kan man svara på era frågor och hur kan man skriva in och berätta, och det ska vi berätta till er så här inledningsvis. Gå in på arenan och favoritmarkera Norrena och Frans. Där så får du alltid en liten avisering då ett nytt avsnitt dyker upp. Och gå också in i Yle-appen och favoritmarkera relationspodden där, så får du en liten avisering då ett sån här frågeformulär kommer ut. Det kommer alltid på söndagar, så sen har man tid på sig att skriva några dagar.
Och det där i Yle-appen, du letar alltså fram en av våra artiklar och så går du längst ner i den och där står Norrena och Frans i en sån där liten taggruta. Du trycker på den och säger att den här taggen vill jag följa. Då kommer det att blippa till alltid när ett av våra frågeformulär dyker upp till exempel.
Mm. Och många har tydligen gjort det, för vi har fått många svar på veckans fråga då en lyssnare närmar sig oss med ett sommarstugerelaterat problem.
Ja, det här är signaturen Övergiven och ledsen som skriver så här. Min man ärvde en sommarstuga tillsammans med sina syskon. Den här stugan har problem med inomhusluften och jag har svårt att vara där på grund av astma. Men ingen går ju med på att istället bygga en ny stuga som vi alla kunde vistas i. Stugan är helig i och med att syskonen vistats där när de var barn. Ingenting får renoveras och ingenting får göras eller röras inomhus. Allt ska vara precis som på 70-talet. Min man är där alla veckoslut och allt däremellan. Och det känns helt hopplöst att han dansar efter syskonens pipa och jobbar och sliter för att uppfylla deras önskemål med trädgårdsland som ska grävas, tak som måste fixas etc. Men det sorgligaste av allt är att han totalt struntar i vårt förhållande och mig. Det här har pågått i så många år att jag har beslutat att den dagen jag har ihopskramlat tillräckligt med mod och pengar så tackar jag för mig. Åtminstone känns det så just nu. Har någon annan samma erfarenhet och några råd att komma med, är det bara att packa iväg och lämna gubben, funderar Övergiven och ledsen.
Mm. Det är ju känsligt det här med sommarstugor. Det har vi ju märkt då vi har läst igenom era brev som har kommit in. För att ofta är det just det här att man har vistats där som sommar. Det finns så mycket känslovärde i ett sommarställe.
Mm.
Att det är därför som det blir extra känsligt om man börjar tänka att men ska vi inte bara meja ner det här rucklet och sätta upp liksom någonting som känns kanske lite mer tidsenligt och kanske då har vissa bekvämligheter som man inte haft tidigare. Jag förstår den här brevskrivaren jättebra. Tänk nu att vara i något sådant här halvmögligt altare från barndomen på somrarna. Jag skulle inte heller orka med någonting sånt.
Absolut, jag håller helt med om det. Men samtidigt kan jag lite också förstå det här att om det här har varit de här syskonens på något sätt happy place under uppväxten, att man är rädd att någon kommer in och faktiskt vill då meja ner hela rucklet som du sa. Att man ändå är rädd att den där stämningen och känslan ska gå förlorad om man blir allt för ivrig att renovera. Så det här är inte alls en enkel fråga, och till dig Övergiven och ledsen, det var många som kände igen sig och har skrivit om liknande upplevelser. Men den här veckan var det också många som blev arga.
Mm. Det är alltid roligt då åsikterna går isär. Signaturen 100 skriver att nu kan det ju vara tvärtom också. Att det är kvinnan som inte vill att det ska ändras på någonting från tidigare ärvd egendom. Ni påpekar alltid att det är männens fel. Det här är typiskt feministiskt svammel.
Mm. Ja, men 100, vet du vad? Vi hade ju inte hittat på det här brevet. Det här var en helt riktig människa som skrev om en helt riktig situation. Och där var ju faktiskt en syster också med i bilden som var den som satt sig på tvären. Så den här gången 100 får du inte här till en könsfråga hur du än försöker. Du försöker nästan varje vecka, men försök igen nästa gång.
Så får vi se hur det går då. Före detta Radio Vega-lyssnare 79 skriver att jag hoppas innerligt att det slutar med denna relationspodd så snart som möjligt. Skrivaren kunde skaffa sig ett eget sommarställe och låta maken med sina släktingar njuta av sitt.
Mm. Det kan man säkert, om man har pengar. Ja. Men det är ju inte alla som har det. Och sen var här ännu KL, 79 år, som skrev: i det här fallet tycker jag det är riktigt att de slår vakt om sin egen sommarstuga, och trivs inte fina fröken så kan hon flytta. Hur mycket pengar har ni riktigt, ni som lyssnar? Som jag tycker att, nej men who cares, skaffa egen stuga, köp något annat, sluta jomma. Jag tror ju kanske inte riktigt att det här är en ekonomisk verklighet som alla har. Och det måste jag ju ändå säga att när man nu tar upp en sån här... Det är ju liksom en viss mån av Ilans problem det här med att oj nej, vi har för många sommarstugor. Men det blir ju också en ganska besvärlig situation när en sommarstuga som man kanske ärver eller får blir en belastning snarare än den välsignelse som det var tänkt att vara. Så jag tycker nog att det ändå känns ganska relevant att ta upp den här frågan och stöta och blöta den lite grann. Men ni som är arga, ni kan stänga av radion och slå på igen om sisådär en halvtimme. Mm. Kommer det säkert någon trevlig musik.
Ja. Jag tänker ju att det här inte bara handlar nu om den här sommarstugan i vårt inspirationsbrev, utan nej, det här handlar ju det om att brevskrivaren upplever sig övergiven och ledsen.
Mannen har valt syskonen före henne.
Ja, att det blir liksom en kanske liten kamp mellan familjer där på något sätt. Att han är nu liksom en sån här alltiallo på sommarstugan för att syskonen tycker att han ska fixa allting och sen hamnar den här brevskrivaren i kläm. Och det har jag full förståelse för det finns ju inte så mycket tid det här på sommaren att jag tror att vår brevskrivare gärna skulle vara med sin man om liksom förutsättningarna skulle vara lite mer gynnsamma.
Jo, jag är ju liksom ganska allergisk för både det ena och det andra. Jag har inte astma, men jag är allergisk för hundar och katter till exempel. Och jag kan ibland också lite få höra det där att folk på något sätt uppfattar det som att jag bara gör mig märkvärdig när jag nyser och hostar och har mig. Och det är nästan lite som någon skulle tycka det här samma med hennes astma. Om hon faktiskt inte kan vistas i det där huset för att det är så dålig inomhusluft. Jag tror inte hon hittar på det. Jag tror att hon kanske gärna skulle ge det en chans, men det går inte om hon inte kan andas där. Och att då inte ens hennes egen man tar hennes parti i det här och säger att vet ni, vi måste göra någonting nu med den här luften här, eller så måste vi bygga någon liten stuga som hon också skulle kunna övernatta i, för att vi vill ju vara här tillsammans. Men de på något sätt avfärdar det där som jag tycker är en ganska allvarlig sak.
Ja, och det är ju inte bra för någon att vistas i ett hus där inomhusluften är dålig.
Okay. Men vet du, den där familjen, de har andats in i de samma mögelsporerna nu sedan 1975, så de är väl immuna vid det här laget.
Ja, och säkert lite nöjda över att jag är minstan inte allergisk.
Ja, nej. Jag är inte sådär svagt virke som fina fröken Sveger ska här.
Ja, men du brevskrivare, alla är inte sura på dig, utan många har också skrivit in brev där de berättar att de verkligen känner igen sig i det här.
Till exempel Pelle 60 plus som skriver så här: det här med att deläga en sommarstuga, det fungerar inte för brorsan och mig. Jag som bor i Finland skötte hela vår- och höstservicen med allt det innebar med båtar och bryggor etc. Och han kom sen hem från Sverige på semester i juli och låg på lepolassen och läste dag ut och dag in. Okej, han högg i och för sig ved, för man ska ju bada bastu på sommaren. Men det fanns redan ved för tre generationer framåt, så det var ganska onödigt av honom. När jag föreslog att vi skulle sälja stugan och tyckte han att nå, om det nu är för tungt att köta så kan vi ju låta allt vara i träda något år. Allting såldes till sist och dess vidare kontakt med brorsan har jag inte haft. Jag hade nu inte så mycket kontakt med honom före försäljningen heller, konstaterar Pelle 60 plus.
Mm. Och här är ju den där orättvisan i arbetsbörda som Pelle skriver om också. Som också brevskrivaren, den första, vittna om det här med att det är tydligen den här, hennes man som ska sköta allting. Och jag förstår dig, Pelle. Varför skulle du vara någon typ av vaktmästare och gårdskar för det där sommarstället? Och sen så kommer brorsan bara in från Sverige och lägger sig ner och bumsar på lite kokosbollar och läser i juli månad. Och sen säger tack och hej och så får du liksom packa ihop allting. Jag förstår att du fick lejdon.
Jag tror det är ett ganska vanligt fenomen att det här med att vara duktig på sommarstugan, att det finns ju de där trevliga sysslorna. Jag menar, stå i solskenet och hugga ved i en halvtimme. Det kan vara ganska trevligt sådär. Man tycker att nu har jag gjort mitt. Men sen är det också någon som ska tömma ut det dasse och reparera bryggan och göra allt det där som är tungt och ofräscht och ganska tråkigt. Och då säger man att men jag har ju huggit ved, så jag har ju bidragit med mitt. Mm. Fast det redan fanns ved. Så jag förstår Pelles frustration här. Väldigt mycket. Jag förstår kanske också på sätt och vis den här brodern som hade den här ena månaden när han skulle vara i sitt hemland då. Att han hade semester och ville vila sig och inte ville komma till ett arbetsläger. Men då var det här upplägget redan så skevt, så det är ju klart att båda blev missnöjda.
Mm. Lika bra att ni sålde det där stället. För det skulle ju vara ändå, det är klart att det är mycket fix med ett sommarställe. Men man måste ju vara öppen där också. Vi hade en diskussion här med min egen far. De har ett sommarställe och har alltid haft ett sommarställe. Och de var nu sådär att ja, kanske det börjar bli dags att sälja det. Att de blir så pass gamla att det är ganska mycket fix. Det är mycket gräsmattor som ska klippas och dona och så här. Min pappa är jättebra på att fixa och dona. Det är inte frågan om det. Men det är ändå ganska mycket jobb för någon som fyller 76. Och jag har alltid varit öppen med att jag har inget intresse av att vara på skären. Så jag sa att för min del så kan ni nog sälja det. Och min bror bor i södra Finland så han kommer inte heller förstås upp och klippa gräs. Det är ju inte någon som förväntar sig det heller.
Mm.
Så att man behöver också vara lite ärlig där med att hur kan vi dela upp det här så att det blir jämnt för alla?
Precis. Och jag var också i en lite liknande situation. Jag har också ärvt en sommarstuga. Och det här var alltså min farmor och farfars. Alltså det var riktigt deras paradis. De byggde det någon gång på 70-talet och de tyckte att allt var helt underbart. I något skede sen började de tycka att det här blev lite dyrt. Och då började de spänna ögonen i mig som jag tyckte ändå om att vara där medan min pappa inte var där så mycket. Också han har astma faktiskt.
Mm.
Så att, eller hade svårt att andas. Det var mycket björkpollen och sånt här. Så att han hade av hälsoskäl svårt att vara där. Och då spände de ögonen i mig som just hade börjat jobba. Och så tyckte de att jag skulle börja liksom betala. Bidra till kostnaderna. Men jag fick ju inte heller då ändra någonting. Det skulle ju vara så som det hade varit i alla tider. Och ska vi säga så här om min farmor och farfar. Nu på äldre där har jag insett att de hade en del ganska snygga teakmöbler som jag är nöjd att jag la beslag på. Men den där stugan, väldigt 70-tal, väldigt norsk hytte. Lite sådär att man har hittat en snygg trädrot när man har varit ute och gått på ett berg och den där trädroten är nu dörrhandtag. Vilket är fint på sitt sätt, men det är inte alls min stil. Så när sen farmor och farfar hade gått ur tiden så sålde jag ju helt kallt den där stugan och köpte istället en stuga som jag nu tycker jättemycket om och håller på att fixa och dona. Den är mer i min stil och den är mer anpassad för min familj. Jag har ju liksom 3 barn så att jag behövde en större stuga som var lite mer lätt åtkomlig. Och nu kändes det ju kanske lite sådär att ja, att goodbye nu med det här som de byggde upp i alla dessa år. Men jag tänker samtidigt att jag kan ju inte gå där på ett Famu och Fafa-museum som jag inte riktigt vill ha i alla tider. Jag måste nu, eftersom jag har varit så lyckligt lottad att jag kan göra en sån här eget sommarparadis på egna villkor, så gör jag det när jag har chansen. Och så måste jag också signalera till mina barn att hörni, den dag när jag inte mera finns, sälj skräpet om ni inte vill ha det. Ni får renovera, ni får elda upp den här stolen fast mamma ju faktiskt renoverade den på en arbetskurs 2027. Det är helt okej. Jag tror att det ska vara viktigt att liksom pränta i nästa generation det här att ni får ändra på saker. Det är okej.
Ja, och sen tror jag också att det liksom... Vi har ju blivit bekvämare med åren också. Alltså jag sa ju så att jag har varit på skären hela min barndom och ungdom och uppväxt. Jag har alltid vistats mycket ute i skären. Men nu har jag sagt att nu när jag är vuxen och får bestämma själv så vill jag inte vara där. Och jag tror också att kraven, jag är väldigt bekvämlighetsälskad av, men jag vill ha rinnande vatten. Det är nu bara så.
Du är sån som vill ha rinnande vatten.
Ja, där finns el på den sommarstugan med rinnande vatten vill jag ha. Och sen också att det skulle kännas som att jag vill ha en annan typ av sommarställe. Att jag uppskattar charmen i det, men som du sa Eva, det där att man måste hitta något ställe som känns som ens eget. Och det gör det kanske inte alltid om det har gått i generationer. Och speciellt om man inte får röra någonting där att det fortfarande finns det där ena renskinne uppspikat på väggen. Och om man är vegan så kanske det inte känns jättebekvämt.
Och sen kanske också man har en partner som man vill att ska trivas där. Och då måste man ju tillåta att den också kanske har någonting att säga till om. Och inte kan vara så där otroligt förälskad i det där renskinnet. Fast man själv kanske råkar vara det. Men sen finns ju de här som är... Jag menar, det föregående brevet var ju då en bror som inte ville fixa någonting. Och här har vi ett brev från en som ville fixa så mycket att det blev lite väl mycket av det istället. AKS40+ berättar så här... För drygt 15 år sedan ansåg jag att vårt 100-åriga skäre behövde mera vård. Min mamma och hennes syster har på skären haft rollen som matlagare och bastufixare och lite annat smått. Min pappa orkade inte längre med de tyngre sysslorna och min morbror var död. Så jag behövde någonting att syssla med. Skären var bra för mig. Från början innebar det konflikter för mamma och moster ansåg att alla fick göra som de ville. Nå, det går ju inte, för då kommer man inte framåt med att ta hand om stället. När min man sen kom in i bilden hade min mamma fattat att vi måste gå i samma riktning. Så min man och jag fixade en massa. Jag var den som betalade mest och min mamma betalade lite. Men sen började de säga ifrån. De tyckte att jag och min man bestämt för mycket, gjort för mycket. Min moster fick med sig mamma och till och med min syster som dittills helt hade skit i sommarstället och bor på en helt annan ort. Jag fick nog. Jag vill inte i kärren längre, som jag älskade. Jag sa till min man att nu tar vi itu med din familjs nästan övergivna villa istället, för det blev för trångt på min familjs. Nu får jag klara mig utan vatten och bastu, men jag har funnit glädjen igen med att pynja på och fixa. Och mina svärföräldrar är glada, för nu förfaller inte deras hus längre. Berättar AKS 40+.
Riktig svärmorsdröm det där, tänker jag.
Kommer ångande där med hammaren i högsta hugg och börjar renovera.
Jag förstår inte vad det var för fel med dina släktingar där, de mamma och syster, som tycker att det är fel att du fixar. De borde ju tacka sin lyckliga stjärna att någon är händig och sen också be orkar göra det och dessutom vill betala för det. Jag förstår inte riktigt vad de har tänkt där.
Ja, kanske de tyckte att det gick för fort fram helt enkelt. Mm. Eller någonting sånt här. Att nej, att här, det där trädet tyckte jag ju speciellt mycket om och nu högg de ner det. Och det här är sig inte alls likt och det känns inte som vår strandbastu längre då när de har byggt om den helt och så här.
Mm.
Men ja, där hade de ju en driftig gårdskvinna som de inte riktigt uppskattade.
Ja, det tycker jag är väldigt otacksamt. Men bra att du, jag menar det är just det här att om inte funkar så måste man bara gå vidare och göra något annat. Att här var det ju bra då att men du tänkte att vi fixar något eget ställe istället och där får man vara i fred. Det kan ju också vara lite besvärligt det där, vi kommer in på sådana brev längre fram också, att det är någon som fixar men sen är de andra bara där som snyltgäster och det är inte kanske heller så kul.
Nej, det kunde ju vara helt optimalt. En vill fixa, den andra vill inte. Och då borde man ju egentligen bara komma överens om en plan och kostnaderna.
Mm.
Det är lättare sagt än gjort, det vet jag. Men de får sitta där, nu hör du din syster och din mamma och din moster på ett 100-årigt kärre som vittrar bort för att de inte tänker göra någonting och bara tycker att alla ska göra som de ska. Medan du då har fixat till svärföräldrarnas vrålvilla som den kommer att vara när du är klar med den.
Mm. Pia 50+ har också skrivit på följande vis. Vi har en gammal, nästan fallfärdig stuga på världens vackraste plats. Och jag är den som använder den mest och betalar alla löpande kostnader plus mindre reparationer. Någon stor renovering har jag inte råd med utan avdrag som man får som ägare. Men tyvärr är den andra parten inte intresserad av att låta mig köpa ut hen för att kunna renovera. Hen är mer av en låt-gå-natur och det är svårt att ens diskutera saken. Det är viktigt för hen att äga men inte att se till platsens bästa och det tycker jag att det är synd. Kanske blir det till slut så att vi måste riva och bygga helt nytt, vem som nu har råd att göra det då sen. Men platsen är helig för mig. Stranden, träden, djuren som bor där, men byggnaderna får gärna byggas om eller till. Det är ju trots allt skillnad mellan materia och natur. Skriver Pia 50+.
Och jag tyckte framförallt det där sista var väldigt klokt. Det där med att man har ett sommarställe som känns viktigt och heligt. Att man lite reflekterar över att vad är det som är speciellt viktigt för mig? Vad är det som absolut måste bevaras? Och som Pia skriver här, det är den där platsen och stranden och stämningen överlag. Men man kan ju inte låta husen förfalla eller om husen inte alls fungerar för de människor som kommer att vilja vistas där, så måste man kanske vara beredd att göra någonting åt dem då. Och det behöver ju inte alls nödvändigtvis vara så att man förstör stämningen på det här sommarstället med att renovera eller bygga lite nytt.
Nej, och det måste ju finnas tillräckligt med plats och funka helt enkelt, för att det är svårt att komma överens med sina släktingar över tid. Även i ett helt modernt hus som man dessutom ska vara inklämd då, i en fallfärdig stuga, så kan det bli lite besvärligt. Jag tycker Pia 50+ att det är orättvist att du ska betala alla löpande kostnader och mindre reparationer. Om det finns andra människor som också tycker om att vara där, så tycker jag nog att man ska dela det jämnt.
Nästa brev kommer från Kerttu, 70 år, som faktiskt skrev på finska, så jag har översatt det här. Och här har vi ju ett riktigt skräckscenario där fejden om en ärvd stuga eller ett ärvt hus blev en riktigt ordentlig släktfejd. Så här gick det. När min far dog på 80-talet ärvde min mamma och min syster och jag en gård i östra Finland. Och direkt började min syster och hennes man styra och ställa. Vem skulle betala? Vem fick ens vistas på gården och så vidare? Jag själv fick knappt sätta min fot på gården och det värsta var att grannar och släktingar inte tyckte det var konstigt alls. För eftersom alla vi som ärvt var kvinnor var det ju systerns man som skulle vara familjens överhuvud, så tyckte de. Jag krävde till sist att fastigheten skulle spjälkas. Mamma fick bo kvar i sitt hus. Jag och min familj beviljades rätt att vistas i ett av rummen och jag fick en del av markerna och skogen. Min syster och hennes man var irriterade på det här och gjorde alla möjliga renoveringsarbeten som de betalade för med mammas pengar. Att ha tillgång till en egen gård har varit i stor glädje för mig. Jag har tagit hand om mina åkrar, planterat träd och vårdat skogen. Dessutom kunde jag länge hålla ett öga på min åldrande mamma, så länge hon ännu kunde bo hemma. Att bygga ett eget hus hade jag tyvärr inte råd med. Till sist dog mamma, men det var nästan en lättnad att släppa taget om allt när mamma var död. Jag behövde inte längre skydda min mamma och min familj, även om det kändes surt att jag hade försatts i en sådan position till att börja med, skriver Kerttu.
Oj, oj. Jag blir riktigt ledsen det jag hör om det här och hur besvärligt det kan bli.
Och det här var ett ännu längre brev och jag kortar ner det en aning. Men jag tror att det här är också ett exempel på hur det går när syskon som har vuxit upp och kanske ändå är någorlunda likriktade i början när de bor under samma tak, sen blir väldigt olika till sin personlighet. För jag fick intrycket här av att Kerttu är ganska så här laid back och döjer sig med ganska lite, medan systern och hennes man har varit lite sådär crème de la crème i staden de bor i och varit lite fina av sig och kanske också vill använda den här gården lite som en sån här någonting, lite ett fint visitkort för hur väl ställt de har det. Att det fanns helt enkelt helt olika visioner gällande den där gården de ärvde tillsammans och det blev ju sen bara pannkaka av allt samman och nu har Kerttu och systern ingen kontakt längre på ålderns höst och det är ju jättetråkigt att det gick så långt.
Ja, det är ju det. Och sen tänker just det att man har hållit upp fasaden ända tills mamma dör. Det känns också som att det är mycket bortkastad tid på något sätt. Att man har stått ut med de här bråkigheterna bara för att inte mamma ska få dålig filis.
Nej. En skitsituation har vi också i nästa brev.
Ja. Signaturen Nöden har ingen lag har skrivit så här. På vårt sommarställe så delade vi länge två stugor på ett utedass. De här stugorna ägdes av min mor och hennes bror. Med alla deras barn och barnbarn samt respektive började dock situationen med bara ett utedass att bli ohållbar. Först då jag på grund av magbesvär blev påkommen med att skita i skogen byggdes ett nytt dass. Skriver Nöden har ingen lag.
Ja, där blev dasskön så lång så att man fick ta till mer så här. Så här kombatlösningar. Ja, men det där var ju bara jätteslappt. Jag menar, till och med jag skulle kunna bygga ett dass. Det behöver inte vara dyrt och ett utedass. Det får man ju till.
Ja. Ja, det är alltså speciellt om man är många där. Att man står där i kön då vet du sen och trampa. Ja. Så det är ju inte så jättekul.
Där är åtta brors barn för en i kö.
Exakt. Sagt,
ursäkta, det håller på att explodera här.
Ja. Oj, nej. Ja.
Jag måste kisa.
Nej, men just sådant som att det funkar. Det är ju det som verkar vara bristen på många av de här sommarställena som vi har hört. Och till exempel det, att det finns tillräckligt med ställen att uträtta sina behov på. Om det finns flera generationer som dessutom är på plats så måste man ju se till att det funkar.
Ja, någon sorts hygienfaciliteter. Det är liksom minimum om man ska vara många människor på en plats. Fundersam 25 är lite inne på den här frågan som vi redan tangerar. Ska de nya släktingarna ha någonting att säga till om? Så här skriver Fundersam 25. Frågan om en partner också ska få säga till om stugorna, den har nog diskuterats här hos oss också. Min moster tycker inte att de har någonting att säga till om, men min morbror håller inte med. Han är en sån som frågar sin fru om hennes åsikter, medan min mosters manliga partner inte är speciellt intresserad av saker som har med stugan att göra. Jag frågar nog vad min partner tycker om saker och ting, men i sista hand så bestämmer originalsläktingarna, även om våra partner nog kan få komma med synpunkter. Så tänker jag Fundersam 25.
Det är intressant det där att om man jämför dem med Kerttus brev där tidigare, där då systerns man blev familjens överhuvud.
Ja, han är ju kar.
Han var kar. Han vet och han kan till då att till exempel då ingifta släktingar inte har egentligen någonting att säga till om. Alltså jag tycker ju att alla som vistas på det där stället och bryr sig om det och är investerade känslomässigt och kanske också ekonomiskt över tid. Alla de ska ju ha någonting att säga till om, tycker jag. Att är du där och du hjälper till och du bidrar, så tycker jag också att du ska få ha en åsikt i frågan.
Ja, det här beror ju jättepå hur det där stället ser ut. Att är det till exempel så en så stor villa av något slag att alla har ett eget sovrum och så kanske man delar på köket eller någonting sånt. Då måste man ju kunna ha lite riktlinjer för vilka områden man får då inreda och bestämma och styra och ställa över. Och sen de här gemensamma områdena så måste man kanske lite diskutera innan man nu börjar. Men jag tycker ju också att om man någon nu vill byta en gardin eller någonting, så har en vision, så nu ska man ju måste liksom låta den göra det fast henne ingift och kanske inte ha exakt samma smak som man själv.
Mm.
Men som du säger, om de här människorna ska vilja vara där och vilja bidra och vilja betala, inte kan det ju då stå helt utan att ha någon bestämmande rätt.
Nej, och just det här att vem är det som bestämmer? Det är ju det kanske som det handlar om sist och slutligen, att folk inte ska känna sig överkörda. Och att man ändå ska kunna komma överens på något sätt. Och jag tycker att det här sista brevet som vi nu har valt den här veckan till veckans brev tangerar det här på ett bra sätt, och här finns många bra pointer. Så lyssna med båda öronen.
Lägg huvudet lite så här på sne i en bra vinkel. Så
som, en hund. Ja, som en hund som frågar att hej, skulle du vilja ha lite kyckling?
Ja. Så att, ja. Eller, håll händerna liksom bakom öronen och rikta dem mot den apparat som du lyssnar via. Så här står det. Tack för att ni tar upp detta ämne. Stugan är verkligen en välsignelse och en plåga. En välsignelse eftersom vår familj och alla barn har en gemensam plats att tillbringa tid på tillsammans och få en nära relation. Men en plåga, eftersom de äldre generationerna inte ger plats för de yngre. Stugan är som en tidsmaskin dit man åker från sitt vuxna liv till en plats där mamma och pappa igen bestämmer och har auktoritet över ens liv. Det finns ingen plats för nya idéer och det verkar omöjligt att minska på de krav som skapats under alla år. Även om familjemedlemmar går bort så blir inte arbetsuppgifterna mindre. De yngre förväntas nu betala och sköta mer, men får inget ansvar att utveckla stället mot sitt eget håll eller någon plats att vara sig själva på, det vill säga vuxna individer med egen familj. Ni som är av den äldre generationen, ge plats åt dem som är yngre. Lyssna på dem och ta med dem i besluten. Om ni vill att någon ska ta över er fina trädgård eller holme, då måste ni förstå att lösa på tyglarna i tid. Det är inte så farligt om allt inte är som det alltid har varit. Det är hälsosamt och chansen för något nytt och spännande att hända. Signaturen nej tack till släktstugan 41 år.
Jag tycker det här brevet är så smart och så mitt i prick på många sätt. Och just det här med att man måste släppa det och att det inte ska vara så där som det tidigare. Vi måste vänta tills mamma dör innan vi får byta gardiner. Det kan inte vara så på det sättet. Och jag tänker liksom att ni som hör till den äldsta generationen, alltså gambefolkci som man kallar dem förr i världen. Så jag tycker ju att vad man skulle bara välkomna det att då fast att mittengenerationen skulle ta över ansvaret och också få bestämma. Jag tycker det skulle vara ganska mysigt att vara en sån där mommo som bara sitter på verandan och stickar och tittar på att hoho vad de hittar på här, oj då, no, men det ser ju kul ut. Och att man helt enkelt släpper det ansvaret, att man skulle låta då, okej, nu får er generation ta över. Vem är med? Och så delar man på pengarna och så funderar man ut en plan på vad som ska göras där.
Jag tänker också att sen när jag blir äldre så skulle det ju vara trevligt om jag får vara med, till exempel då på den stuga som jag nu har. Men jag kanske inte i det skedet orkar och har råd med min lilla pension att göra något drastiskt där då. Men om jag ändå kanske skulle få känna att men det här är nog mitt ställe ännu och jag är välkommen här och jag får umgås med mina barn och mina barnbarn. Det är ganska trevligt, men jag kan inte liksom då sätta mig på tvären varje gång någon vill ändra på någonting som jag med stor möda fixa på 2020-talet. Utan man måste ju kanske lite släppa faktiskt greppet om de här tyglarna här då. Och säga att nej, men det är kiva att ni har tagit över det här och att ni tycker om det här huset och att vi kan vara här tillsammans. Och sen kanske man lite kan säga att men hörni, det här är jätteviktigt för mig nu. Det här rummet är mitt. Mm. Och här rör ni ingenting. Här bestämmer jag. Samtidigt som man då låter dem gå vidare och förverkliga saker på sitt sätt.
Mm, absolut.
Det är lättare sagt än gjort. Jag kommer säkert att vara just precis en sån här som sitter och ojar och vojar och sprider dålig stämning.
Att den här stolen så klädde jag faktiskt om på Arbis 2025. Ja. Att den rör ni minsann inte.
Det här ärre i mitt pekfinger, det fick jag av den där nitpistolen.
Exakt.
Så ingen rör den.
Ingen ja, rör den överhuvudtaget.
Blod, svett och tårar, vet ni. Ja. Bokstavligt talat.
och sen,
folk säger, men det bor möss i den, mummo.
Ja.
Det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll. Den har känslovärde.
Jo, och här har jag hittat en rot och den ska vi ha som handtag.
Ja. Jag skulle vilja ge en liten uppmaning. Just det här med, på tal om det här med att ha en rot i handtag. Jag har sett det på sommarstugor. Jag kan tycka att det är jättefint att någon har slipat upp det och så här. Och jag förstår att man har en viss, kanske en viss estetik på vissa sommarstugor. Men jag tycker också att vi behöver kanske lite skärpa oss med det här med att släpa dit all lump som man inte annars skulle beblanda sig med.
Oh ja.
Jag hörde till exempel om ett äldre par som skulle byta sängar hemma. Det är inte mina föräldrar utan det är helt bara bekantas bekanta. De köpte nya sängar dit hem för att de fick så ont i ryggen av de gamla. Och så sa den här sängförsäljaren då att ja, men ska vi ta och föra bort de gamla sängar? Nej, vi för dem till kärren. Och det där är ju bara som att om du har sängar som du får ont i ryggen av, varför i hela friden ska du föra dem till kärren? Att köp nya sängar då till kärren. Mm. Eller vet du just det där att man sitter där i samma stoppis som man har haft sen en generation eller två generationer tillbaka. Okej, det kan vara mysigt att ha den där jackan då som din egen muffa hade någon gång. Men man kan också piffa till det kanske lite för att göra så att alla trivs. Att det är inte så att alla lakan har du sovit i själv som barn. Utan att man kan göra vissa sådana små justeringar för att folk ska känna sig mer bekväma. Det behöver inte betyda att man mejar ner ruckla som jag sa i början och bygger ett nytt. Men att man kanske kan fräscha upp det. Skaffa en ny servis. Kanske byta ut den där vaxduken som har varit där i 50 år och sånt.
Och sen kanske det dyker upp en svärdotter med ett jättesnärtigt Instagramkonto. Och så är hon inte alls så jätteimponerad av att bädda fräscht med de här Garfield-lakanen som du köpte på Eka 87. Och som nog är helt hela ännu. Att man kanske där också skulle tänka att det här som vi inte nu riktigt behöver här, det kan man kanske föra till ett loppis. Och så kan man ju försöka, just som du sa, att Hanna, att inte liksom sommarstugan blir det här skrotlagret med saker man inte riktigt har orkat göra sig av med.
Exakt.
Byt ut då. Köp någonting annat på loppis. Det gör jag ju hela tiden. Det är jättekiva. Men det liksom är, ja. Man ska få göra det trevligt på stugan också. Man ska inte behöva sitta där i gammalt bråte och gilla läget.
Nä.
Samtidigt tycker jag nog också att det är ganska skönt om en sommarstuga kan få vara lite hipp och happ och hafsig. Och inte kanske så där jätteestetisk, så länge det nu funkar.
Exakt, ja. Nu inte behöver det ju vara tipptopp, men jag tänker här just att det är så många som säger att de inte trivs och så här. Att kanske man med små medel kan göra så att den där sommarstugan blir mer tilltalande för en själv. Men alltså klara spelregler tycker jag väl nog kanske är det viktigaste här om vi ska summera på något sätt. Att, speciellt att den som betalar mest, den får bestämma. Och sen att om inte man gillar det, jag såg här en dag, för jag som sagt att jag är ju ingen sån här sommarstugemänniska för jag orkar inte ta hand om det där. Men så såg jag till exempel en annons där det stod, det var någon här i trakten som hette hej, att vi hyr ut vår sommarstuga de här veckorna under sommaren. Att vill du ta din familj och spendera en vecka på en sommarstuga så kan du hyra vår. Och det var inte jättemycket pengar heller, det handlar om några hundra lappar. Att det är ju någonting sånt som jag skulle kunna tänka mig att göra kanske då. Att man kanske funderar på lite att man måste inte äga allting heller.
Nej, så är det ju.
Ja.
Men för att återgå till vår uppgivna brevskrivare, övergiven och ledsen, där mannen har valt stugan och syskonen framom henne. Jag tycker faktiskt att det är ganska tråkigt. Jag undrar om han riktigt förstår hur ledsen du är. Så om vi ska återgå till ditt brev här nu, ta upp saken till diskussion igen. Och säg åt honom att det känns som att du väljer den här stugan före mig och att jag blir bortvald. Och du vet ju att jag inte riktigt kan vara där för jag mår inte bra på grund av den där inomhusluften. Men jag vill ju inte heller vara den som krånglar. Att ska vi nu på något sätt försöka hitta på en lösning så att vi ska kunna ha en trevlig sommar tillsammans. Och om han inte lyhör den här gången heller, ja då klandrar jag nog inte dig om du tar picke och packe och hittar på något annat.
Och just det där med att vara tydlig med hur mycket allvar du har bakom det. Att det tycker jag också att man hör att de har frågat, men har du sagt det här då? Har du sagt det att du går om inte det här och det här och det här? Ibland kanske man måste ställa ett ultimatum. Och som du skrev här att jag orkar inte med det här. Ska du sitta hemma då hela sommaren medan han är dit och pysslar på den här mögliga stugan? Inte det är ju rimligt. Inte det är en parrelation.
Nej, det är det inte.
Mm.
Så lycka till och jag hoppas att det ordnar sig på sätt eller annat. Och skriv gärna tillbaka och berätta hur det gick. Och skriv till oss, det får ju alla och en var göra. Också ni som tycker att vi gör ett onödigt program med feministiskt dravel. Mm. Ni får skriva till relationspodden@yle.fi eller via något av våra formulär. Då är man alltid helt anonym, vi ser inte vilka ni är. Så gör gärna det och tipsa oss om sånt som vi skulle kunna diskutera här i podden.
Mm. Eva och Hanna säger tack för idag och på återhörande.
I en stuga nära dig.